Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du som lämnade din himmel för att födas till vår onda värld, där du möttes av så många faror och lidanden. Kom och lär oss vad du har för planer med vårt liv och hur du vill att vi ska bli bevarade till den dag när du kallar oss till ditt rike. Amen. Predikotexten som vi redan hörde som evangelietext är en direkt följd efter texten på kyndelsmässodagen, eller Jungfru Maria kyrkogångsdag som man också brukar säga. Det är ju egentligen lite märkligt med de här texterna, att de kommer i en ordning som inte stämmer med vårt julfirande. Den här texten på kyndelsmässodagen som berättar om Simeon som leds av anden till templet, och som vi nu fortsätter då i vår predikotext och hör vad han säger speciellt till Maria. Den texten hämtas 40 dagar efter jul, på den tiden som det var bestämt att en kvinna skulle upptas på nytt i templet genom att offra. Det egentligen handlar om att den förstfödde ska lösas med ett offer. Men det blev ju också så att det var då som föderskan skulle gå för att rena sig i templet enligt den gamla seden. Vid den texten, alltså den som föregår den här, säger Simeon: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna, och en härlighet för ditt folk, Israel. I vår text, som det som följer sen, så står det att först hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Det här låter ju också bekant från julmorgonens evangelium, när Maria gömde och begrundade allt vad som sades, det vill säga det som herdarna berättade om det märkliga, när änglarna hade sjungit och vittnat, berättat för dem om att frälsaren är född. De förundrar sig, och då vänder sig Simeon och välsignar Maria. Men den välsignelsen är också ganska märklig, för den är ju inte en lovprisning eller en välsignelse som bara innehåller att hon ska ha det bra, utan det är ju tvärtom någonting som innebär en oerhörd smärta i det han säger. Och det kan vi ju också notera ganska snart efter det här. Vi vet inte om det är månader, kanske på sin höjd ett år innan de vise männen kommer. Och efter det måste de ju fly till Egypten. De blir landsförvisade, kan man säga nästan, på grund av Herodes fruktansvärda angrepp på de oskyldiga barnen. Det som vi förresten firar på fjärde dag jul, menlösa barns dag. I Sverige kallas det numera värnlösa barns dag. Det här som vi sen läser i texten i slutet kan jag ju också nämna på samma gång. Det är ju ett konstaterande att man sen vänder tillbaka till Nazaret. Och det kan ju verka som om Lukas inte skulle vara medveten om flykten till Egypten. För Lukas berättar bara att efter att de hade fullgjort allt så vände de tillbaka till Nazaret. Men däremellan kommer då flykten till Egypten. Och sen konstaterar man ju enligt Matteus evangeliet att de fruktade, de var rädda för att bo i Judén. Och därför vände de tillbaka till Nazaret. Det är så kort som Lukas gör det. Och det här kan verka förbryllande om man inte tänker lite längre, att det är en ganska lång tid som allt det här sker under. Och att man inte tar med allt. Dagens tema är Guds barns trygghet. Och det här, det ska vi se på ur två aspekter med hjälp av vår text. nämligen först hur Gud uppenbarar sin frälsningsplan. Genom, speciellt genom de här två profeterna, dels Simeon och dels Hanna. Och dels ska vi se på Guds tjänares trygghet. Och då både Jesus i fokus, men också rent allmänt vår trygghet som kristna. Och först handlar det då om uppenbarelsen av Guds frälsningsplan. En del av den här uppenbarelsen av frälsningsplanen finns ju då redan före vår text. För där talar Simeon om hur denna frälsning som Gud nu uppenbarar också ska uppenbaras för hedningarna. Nu ska det gå ut över hela världen. Jesus kom i första hand för sitt folk, det vet vi ju också från berättelserna. Han ville inte bota i första hand de som inte hörde till det judiska folket. Men det var alldeles tydligt i profetböckerna att det som Jesus, Messias, ska göra, det ska gälla alla folk. Det ska bli ett ljus för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel, säger Simeon. Jag sa här att det här är ju två profeter som uttalar sig här. Vi brukar annars tänka att Johannes döparen var den som först trädde fram efter den 400 år långa tystnaden när Malaki hade slutat sin profetiska gärning och därmed var Gamla testamentet avslutat. De här två som vi hör i dagens text kommer faktiskt före Johannes döparen. Och egentligen så finns det ännu ett par profeter före dem. Det var Elisabet, ja, och ännu före henne Zakarias. Nej, nu sa jag nog fel. Elisabet var den första. För hon profeterade när Maria kom till henne och Jesus fanns som ett litet barn i hennes mage. Då profeterade Elisabet om Herrens moder, om honom som ska födas av Maria. Zakarias kom med sin profetia när Jesus fick sitt namn. När hans tunga hade öppnats, han kunde tala igen, då lovprisade han detta barn, Johannes, men också samtidigt den som han skulle profetera om. Men nu koncentrerar vi oss på de här två, Simeon i första hand. Det som han uppenbarar för Maria, det innehåller några starka saker. Det första han säger i den här texten är: se, den är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Fall och upprättelse. Vi skulle gärna tro att det som Jesus gör, det leder bara till gott. Det blir bara frid och fröjd, bara glädje när Jesus kommer. Men det är inte så. Så snart vi har hört om änglasången på Betlehems ängar, hör vi nästa dag på annandag jul om martyrerna. Stefanus som blev den första martyren. Och vi hör andra texter också där Jesus talar om att det ska bli splittring. Bland annat i Lukas 12 säger han så här starkt: menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Det är oerhört starkt, oerhört allvarligt. Det är nästan så kusligt att man tycker att man vill helst inte tro att Jesus har sagt att det ska bli så där. Hans fridsbudskap skulle leda till en sån splittring. Vi hör också om den här striden i en annan av dagens episteltexter, nämligen från Uppenbarelseboken 12. Den syn där Johannes ser en kvinna som ska föda ett barn, och så kommer en orm, en drake, den satan, den djävulen, så kommer han för att försöka sluka det barn som hon föder. Men hon flyr undan till öknen. Och så får hon möta Guds beskydd. Hon blir beskyddad och hennes barn blir beskyddad. Så här vill djävulen rasa mot Guds folk. Djävulen försöker få människor på fall. Och han blir oerhört argsint och går runt omkring för att försöka förstöra där Jesus är med. Så när Jesus kommer till oss så kommer djävulen med hårda angrepp. Det är det som är innebörden av det här. Därför kommer striden. Och djävulen har många knep. Det allra svåraste för oss är om den här striden sker i familjerna. Om djävulen lyckas få en del av familjen att gå emot det som Gud uppenbarar, så att det blir strid. För då är vårt kött sådant att vi inte gärna vill ta den striden. Han vill hindra bekännelsen och vittnesbördet under hotet att familjemedlemmar går emot oss. Till och med kanske bryter, som det ofta har skett i kyrkans historia. Och det sker också idag. Det ger oss en allvarlig tankeställare. Vem älskar vi mer? Gud eller familjen? Om det blir ett motsatsförhållande mellan dem. Jesus mötte motstånd på många sätt. Det står inte mycket om honom som barn. Det heter så positivt att han växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Men var hans barndom alltid behaglig? Ni har kanske läst om en del legender om hur Jesus barn var förunderligt annorlunda än andra barn. Men nu brukar det ju vara så. Är man annorlunda än andra så blir man lätt mobbad. Vi vet ingenting om det här i Bibeln. Men vi kan tänka det. Jesus var annorlunda. Han hade fyllts med vishet och kraft av Gud på ett helt annat sätt än alla andra barn. Och han gjorde ingen synd. Det är ju redan också en förunderlig sak. Tänk, ett barn som aldrig syndar. Det är rent förunderligt. Aldrig säger emot. Aldrig vill gå sin egen väg och använda sin vilja för att strida och bråka. Jesus var inte en sån. Han var lydig i allt. Jag tror att han kom att lida åtskilligt i sin miljö, i sin närhet, i sin samtid också, på grund av det här. Jesus var ett tecken som blir motsagt. Redan från barn, men det vet vi inte så noga, men vi vet att han blev motsagd när han var verksam under sin offentliga gärning. När judarna talade emot honom, när det blev fiendskap. Det har vi bevis på i Bibeln. Det betyder inte bara frestelserna i öknen då djävulen kom och ansatte honom, utan det betyder också många svåra stunder när han möttes av motstånd och fiendskap. Tänk också på det att han också möttes av fiendskap och motstånd från sin egen familj. Det står det också. Av det han gjorde var det uppenbart att han var Messias, den utlovade Messias. Ändå tog hans egna inte emot honom. Det var först senare som hans mor och hans bröder tog emot honom och blev hans vittnen. Maria fick höra svåra ord av Simeon. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Tänk vad hon som mor måste gå igenom. När Jesus korsfästes, då var hon med. Hon måste ha tänkt tillbaka på hans födelse, på det underbara som herdarna berättade, om friden på jorden och hur det här ska gå att fås ihop. Att han måste torteras så fruktansvärt. Skämmas ut på det allra värsta sätt. Vilken mor som helst skulle ha upplevt hemska kval i den situationen. Dessutom visste hon att han är mer än en vanlig människa. Han är Messias, frälsaren. Ett svärd gick genom hennes själ. Men vad menas med de följande orden? Så ska det bli uppenbarat vad människor tänker i sina hjärtan. Det är i nöden som vänskapen prövas, brukar man säga. Det är i lidandet som det visar sig om tron håller. Många avfaller när motgångar sätter in. Så var det också med den stora skaran som följde Jesus. Hur många var trogna när han fördes bort och bar sitt kors? Inte ens Petrus, hans första lärjunge eller hans främsta lärjunge, höll måttet. Han förnekade honom. Det blev uppenbart vad det finns i människans hjärta. Det håller inte måttet. Simeon och Hanna såg det som andra inte såg. Denna Hanna, som beskrivs så detaljerat här, Fanuels dotter av Vasars stam, det fanns rester också av de nordliga stammarna. Det visar ju det här, de som annars hade kringsprits med under assyrierna. Och det berättas hur hon hade blivit änka, hur hon levde i templet. Hon anges, beskrivs väldigt noggrant här, ovanligt noggrant. Och det var därför att hon gav ett vittnesbörd om vad Jesus skulle göra av andens tillkyndelse. Det var inget som människorna hade gått och tänkt på sådär och som vem som helst sa, utan hon fick det av den helige ande. Det här att Jesus skulle bli Jerusalems frälsning, som hon säger, det här är också en del av den frälsningsplan som Gud uppenbarar genom sina profeter. Hon kände profeterna, hon visste det, hur det skulle bli. Nu var hon bara språkrör för det som profeterna redan tidigare hade talat. Denna motsägelse som Simeon talar om i synnerhet, den ska vi också fråga oss hur vi ska stå fasta i det. Hur är det om vår tro prövas, ifall vänner går bort, ifall familjen sätter sig emot oss? Om vi riskerar att mista arbete och uppehälle? Om vi hotas att fråntas hus och hem eller rent av hotas till livet om vi bekänner Jesus? Hur ser våra tankar ut om de blir uppenbara? Så som det blev med Jesu lärjungar. Ja, inför de frågorna behöver vi gå vidare till nästa, till det andra ämnet. Då måste vi vända blicken från oss själva. Vi själva är förtvivlade. Vi har inget hopp. Men det finns ett hopp utanför oss. Det som vi ska rubricera med Guds tjänares trygghet. Det finns mitt i allt det här. Gud retar upp det som djävulen och hans anhängare bryter sönder. Gud vakar över allt. Han råder. Det är inte djävulen som har makten, även om han har stor makt. Gud tillåter att han har en viss makt, men han har aldrig den yttersta makten. Den behåller Gud. Och han regerar allt till sina barns bästa. Den stund när tron prövas, du kanske har varit med om den, eller så ligger den framför. Den stunden ska du inte lita på egen kraft. Den stunden finns kraften bara hos Herren. Då får vi tänka på Jesu löfte. När man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Allt handlar om att Jesus är med. Han som blev vår frälsare och övervann djävulen med sin korsdöd, han överger oss inte. Det är honom som också Hanna lovprisade som Jerusalems frälsning. Vi kan tänka på Jesus också här som Guds tjänare. Och hur han blev beskyddad. Jag hänvisar redan tidigare till uppenbarelsebokens profetia om hur Gud skyddade barn som blev fött av kvinnan. En profetisk vision som inte bara gäller Jesus utan som också gäller hans kyrka. När Herodes smidde sina planer att mörda Jesus och alla andra barn i Betlehem, så gav Gud Josef en uppenbarelse hur de skulle kunna fly från landet. Och så blev Jesus räddad genom att bli landsflyktig under en tid. Det var Guds beskydd, fastän det skedde genom stora mödor. Varför blev han inte räddad ur det fruktansvärda lidande som han utsattes för efter sin treåriga verksamhet i offentligheten. Kunde inte Gud ha skonat honom från det där hemska med lidande, tortyren och korsfästelsen? Nej, det kunde han inte sparas från, för då hade han inte varit vår frälsare. Han måste bära vårt straff, det som vi borde ha lidit för våra synder. Han gick i döden för oss, som Jesaja säger, men det var våra smärtor han bar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Nej, Jesus skulle inte kunna leva goda dagar i trygghet på ett yttre sätt. Det var inte den tryggheten som Gud försåg honom med. Han kunde ha levat som kung. Men det goda han gjorde måste gå igenom det onda. Det onda skulle tjäna det goda. Så är det också med den trygghet som vi som Guds barn har. Jesus säger: jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Ett härligt löfte. Ingen ska rycka dem ur min hand. Men det här innebär inte att ingen olycka eller sorg eller svårigheter ska drabba Guds barn. För vi är inte såna att ständig lycka skulle vara till nytta för oss. Vårt onda kött behöver en piska. Trots att Jesus har all makt måste vi ändå hålla fast vid den sanningen att världen är den ondes våld. Det verkar ju minsann märkligt, rent av motsägelsefullt. Det finns en spänning här som vi inte begriper. Synden i världen och i vårt kött ställer till mycket elände som hotar vår trygghet. Och många gånger också tar bort tryggheten till det yttre. Men tryggheten finns där under, där på djupet. För vi vet att allt är i Guds hand. Också det onda måste tjäna honom. Vi har i berättelsen om Herodes barnamord ett exempel på hur synden drabbar också oskyldiga barn. Kunde inte Gud ha skyddat dem? Varför fick de inte leva i trygghet? Varför måste de ryckas bort från sina föräldrar som spädbarn? Ja, det är grymt. Det handlar om en människas obegripliga ondska, kung Herodes maktbegär och galenskap. Men tänk hur många oskyldiga barn som dödas idag, tusentals, utan att någon skyddar dem. Jag tänker på de ofödda barnen, aborterna. Också det är en följd av synden, ofta av själviska motiv. Har Gud ingen makt att beskydda dem? Var finns deras trygghet? I det fallet förstår vi nog att vi inte ska skylla på Gud. Att han inte skulle kunna beskydda. Vi har nog bara oss själva att skylla. Och det är en fruktansvärd syndaskuld som drabbar vårt folk. Tänk om man hade haft samma lagstiftning på Jesu tid som vi har idag. Skulle Jesus barnen ha fått leva? För en kvinna i Marias ställning skulle det nog ha varit fullständigt omöjligt att välja något annat. En vanlig kvinna välja något annat än att göra abort. För hon råkar ju in i en sådan olycka, sådan skam genom sin graviditet. Men tack vare Marias tro skulle han sannolikt har fått leva. Men vi kan bara med den jämförelsen se hur illa det har gått med vårt samhälle. Se det sen från den andra sidan. Vilken nöd blir det inte för den som har utfört eller tillåtit ett sådant mord när hon inser vad hon har gjort. Då är det viktigt med den andra sidan. Att komma inför Jesu milda ögon. Se att det fruktansvärda som han måste lida gäller också den som har gjort abort. Den som har gjort någonting annat som man lider av. Som man ser att ha lett i skuld. då gäller det att låta evangeliet hela såren, så att den fullkomliga förlåtelsen får ge själen ro. Där kan vi inte vända oss någon annanstans än till Jesus. Kom till mig, så ska jag ge er ro. För han dog för alla människors alla synder. Han dog för Herodes. Även om vi har svårt att tro att det ska ha blivit i välsignelse för Herodes. Men så måste Jesus lida för det allra värsta, för allt, också för våra synder. Och det har han gott gjort. Den som är dömd i sitt samvete ska därför inte höra något annat än evangelium. Se på Jesus, se vad han har gjort, se att han strök bort hela världens syndaskuld. Inför Gud har ingen av oss något att berömma oss av. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det heter också att alla blir rättfärdiggjorda utan egen förskyllan genom Jesus Kristus. För Jesus Kristus har friköpt oss. Därför ska vi inte anklaga någon medmänniska som är dömd i sitt samvete, utan tänka att vi själva kan handla på samma sätt och har gjort det kanske med andra synder, annan skuld. Vi tycker att det ena är värre än det andra, men inför Gud är alla lika. Men tack vare att Jesus har tagit på sig vår synd, kastat dem i havets djup, som det också står, så har vi frimodighet att komma fram inför Herren på domens dag. Då ska ingenting anklaga, då vi kan säga: jag känner Jesus. Han tog bort min synd. Vem kan anklaga? Guds utvalda. Jesus är min beskyddare. Där har vi den stora tryggheten som kan bära oss igenom vilken smärta, vilket lidande som helst. Hur det än går i denna värld, om vi drabbas av cancer som ger oss ett svårt lidande, eller mister rörelseförmågan i en bilolycka, eller om vi drabbas av demenssjukdom, eller om vi blir trakasserade och torterade, i värsta fall hotade till livet, vi har ändå kvar den himmelska världens alla välsignelser i Jesus Kristus. Därmed har vi allt. Vi har det lika mycket som om vi får nåden att tjäna Herren i god hälsa och kraft till sen ålderdom. Har vi det, har vi desto större ansvar i vårt tjänande förstås. Har vi inte, så får vi tänka på att det återstår en härlighet efter detta lidande som är mycket större än allt det som kan drabba oss här. Och i vår tjänst inför Herren får vi också tänka på Paulus ord: lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Så kan Guds ord ge oss vissheten om att allt verkar till det bästa för hans barn, enligt den plan som han har tänkt för oss, redan innan världens grund var lagd. Med den vissheten får vi också gå in frimodigt i det nya året som börjar, utan att vara oroliga för hur det ska gå, för Herren är ju med. Äran, den ska Jesus ha, här på jorden och i himlarna. Han har borttagit alla synderna. Amen, halleluja. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.